Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hallå min menstruerande väninna.
Kossa.
Kossa.
Avelsdjur.
Ja, alltså jag känner mig så mycket som, jag har aldrig känt mig så, jag sa det till Anton bara för någon timme sedan, att jag känner mig som ett djur, som en hund som löper. Ja, du vet, det är sådana mensomgång, det är så otrevligt kanske för folk att höra, men det är också feministiskt. Ja. Ja. Det är som att det är så levrat, den här mens. Alltså det är som att jag mensar så mycket och det är liksom klumpar. Men nu sitter jag i alla fall här med ett glas vin. Vi hade ju bestämt att vi inte skulle festa. Men nu kände jag att efter den här dagen så kände jag att jag skulle dricka ett glas som var ungefär lika stort som jag har mensat ut nu.
En sån här mom glass wine.
Ja. Ja, fast jag fick också ett huvudvärk nu så det blir väl inget. Men jo, en sån, bara, gjorde bara en jävligt lustig iakttagelse innan jag gick hit och satt om och skulle podda.
Mm.
Och det var att jag och Anton höll på att plocka stängar då, som man gör.
Mm.
Alltså efter veckan, du vet, man städar ihop lite. Och så hade Nisse hållit på och lekt med massa kuddar. Och så kom Anton gående med två randiga kuddar till vårt vardagsrum och bara kastade dem i soffan. Och jag bara, vad gör du? Han bara, ja, de här ligger väl, ska jag ha väl hemma här. Va? Alltså det här är ju, har ju till Nisses rum. Han bara, okej, ja, ta väl dem dit då. Va? Det för mig är bara helt sjukt att man lever i ett hem och man vet inte, vi har allt, alltså vi har en kudde i soffan. Och han, alltså det är liksom ingen, alltså, men gud, detaljer.
Nej men alltså det skulle vara helt sjukt om Johan lade soffkuddarna i sängen typ.
De här ska vara här.
Men sa du emot? Sa du konfronterade honom med också, det här sjuka?
Nej, vi hade haft en litet bråk. Vi hade haft en litet bråk innan.
Då kunde du inte säga något.
Nej. Så jag var tvungen att bara, nej älskling, de ska inte vara här. Alltså jag orkade inte kränka honom.
Nej.
Men visst är det sjukt ändå. Jag kan få medhåll från dig.
Alltså det är sinnessjukt. Då är man så här, bryr du, alltså varför ska du ens bry dig om hur vi har det här hemma? Kan jag känna då? Att du har åsikter, ja, som du inte ens vet vart som är var.
Ja, det är så också förvånande på något sätt också. Han som jag ändå tycker är liksom, han har inte koll på sådana saker.
Nej.
På samma sätt som kanske man
däremot
inte
skulle han
på
se om en flisa hade gått på en list. Det hade han sett.
Snälla, ja men snälla, då hade det ju varit liksom direkt, borra upp den direkt ut i garaget, slipa, alltså stora handlingar på en gång.
Vem har gjort det?
Ja, men det var i morse. Det gjorde jordgubbsaft på golvet. Okej, okay, ja, förlåt, jag vände.
Oh, jag känner att jag är inte alls på humör. För, alltså, nu är jag kritisk.
Nej, vi är inte på humör för någonting då jag idag. Vi kan
inte
prata om.
Nej, men det där. Men jag tänkte bara, du vet. Åh, gud, om Johan hade sagt det till mig. Alltså någonting. Jag, liksom, jag har också varit en väldigt bra person idag. Alltså jag har gjort så mycket saker. I både hemmet, för mina barn. Så om det hade kommit någon typ av sån kritik mot mig idag, då hade det blivit...
Mm. Ah, ja. En chihuahua-ljud lät det där som.
Jag hade... Nej, men jag hade blivit jätteirriterad. Jätte. Ah.
En annan person, väldigt nära person till mig, är ju min mamma.
Ah.
Alltså nu har jag bara gjort två iakttagelser. Sen jag var där nu med soffkuddarna och Anton. Mm. Den andra är då... Att min mamma, det kommer fram nu, att hon inte förstår datum.
Va? Vad menar du?
Hon ringde mig och då ska ju de komma ner och bo här. Pappa fyller 70 år då, mm, eller det gör ju mamma också, men pappa fyller 70 i maj. Och då ska de boka ett hotell då här i Nacka. Ett fint så skärgårdshotell. Och ja, det var det mycket liksom om så kring sig också. Du vet, de är pensionärer. Då liksom varenda grej blir väldigt stor då, kring det där. Och, ja, och då har jag bara känt så här, kan jag boka åt dig? Alltså, jag bokar hotell 4 gånger i veckan hade jag lust att säga. Men, ja, men du vet, det är ju inte en så svår uppgift.
Nej.
Och då hon så här, då ska hon ringa. Åh, herregud. Det blev ju fel, vet du, när jag satt på nätet. Mm. Jag försökte ju boka nu och så bokade jag. För jag var tvungen att ringa då. Och så fick jag ju försöka och förstod vi inte varandra. Så nu får jag är så pinsam. Måste jag ju boka om här nu på nätet. Vad är det för... När är det vi åker ner? Mm. Jag bara... Ja, nu åker vi ner på torsdagen.
Mm.
Det är den 23.
Mm.
Nu åker jag hem den 26. Ja, men... Då när jag ska boka hoteller då bokar jag ju liksom till, alltså då bokar jag 23 till 26, men vi ska ju inte sova där den 26. Jag bara, nej
men ni ska inte, checkar ut.
Men ni åker ju hem, ni checkar ju ut den 26, det är ju det som är själva, alltså ni åker ju hem på söndag, då måste jag ändå skriva till den 26.
Men hur 26. Hade hon gjort fel?
Men hur ja, men då hade hon ju på något sätt, så hon hade ju säkert inte gjort fel. Hon hade ju säkert gjort rätt, alltså att hon checkade ut den 26. Men var ju tvungen då att ringa upp då, för att hon fick ju för sig då, nej, nu kommer de tro att vi ska sova här den 26, alltså 26 till 27.
Men är det där som sker när man har för mycket tid? Att man till och med liksom så här, man gör rätt, men man tänker på något så mycket så att det är... Det måste ju vara det.
Ja, men typ som när man börjar tänka på sitt eget namn. Ja. Eller något sånt där. Alltså man vänder alltså, och vrider på saker till som att man inte vet ens om man är en person. Ja, det sitter ju mamma hemma och gör. Eller så håller hon på att liksom bli dement. Alltså jag blir ju kraftigt oroad.
Men men varför ringer hon dig? Varför frågar hon inte sin gubbe?
Men gubben är ju inte hemma. Och vet du varför? Gubben var ju ute i skogen då. Och varför vet du varför hon också inte frågar pappa? För att det blev ju så dyrt. Nu är det så här. Och det här också, det är så mycket information. Som så här, hur kan du ha levt 69 år på jorden och du vet inte sånt här? Så jag är helt i chock när hon pratar med mig. Hon bara, för det första berättar om priset. Och det är så här, det är liksom, ja, men det är lite dyrt kanske. Så här, men man får ju ändå så här, de lever ju på en pension. Så, men det är ju inte liksom det sjukaste jag har hört.
Nej.
Ja, men hon bara, nej men pappa. Jag vet ju vad pappa kommer säga. Jag kommer ju säga nej direkt. Så nu bokar jag bara då på vårt gemensamma kort. Liksom. Han får se det här sen. Ja.
Mm.
Man är ju verkligen sin morsdotter. Och sen så ringer hon ju upp senare på kvällen också. För då har hon först skrivit sms. Jag bokade också på att jag bad ju när jag pratade med hon. För då hade hon ju lyckats ringa upp igen. Så hon fick boka. Jag bad ju också då att hon skulle ställa in en kava. Som står där och väntar på oss då när vi kommer. Det var ju lite mysigt då. Ja. Och sen så ringde hon. Och nu fick jag... Och jag har fått räkningen nu. Och herregud. Vet du vad den där flaskan kostar? Någon sa kava. Då tänkte jag, jag vet ju vad en kava kostar på systemet. Det kostar ju 750 kronor. Och jag bara... Ja. Men vadå, det är väl klart att det är restaurangpriser. Vad tror du att de går på systemet och köper? Det är ju liksom rättigheter. Alltså det. Så får du väl ta med en egen kava då?
Ja, exakt.
Alltså, vad tror hon? Förstår min irritation också. Ja. Att jag är liksom dag 2 på mens. Och bara så. Ja. Och så ska man sitta där. Då ska jag liksom. Men jag försöker hålla mig. Jag säger ju till dig. För i telefonen jag säger. Ja, men det är väl klart det blir så. Men sen när jag lägger på här. Som att jag vill kasta telefonen in i väggen. Liksom, för att jag har irritation. Men jag får ju också dåligt samvete mot den. Och ring. Alltså det är väl jättekul att de kommer ner. Och
jag
så,
också tänker jag också. Det är väl gulligt att de frågar.
Ja.
Men jag fattar. Jag tycker du gjorde det bra. Du höll både tillbaka med kuddarna och med din mamma. Va? Inte behöver du medicin, eller?
Ja. Och sen i podden, det är då allting kommer.
Du, Hanna?
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp,
ja.
Skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp.
Nej, men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor, mm, och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera. Nej. Och så får man hem dem och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under, mm, dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Mm, det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när,
aha,
som
man du, hålla på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud, ja, vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för, ja, de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra, alltså, strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag, ja, verkligen ge dem. För det kommer liksom, ja, nya vet, funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Mm. Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Alltså, det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila. De har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi... Ja. Du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Jag, ni vet väl det. Alltså, är det någon som... Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Mm, det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla bustmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo, balsam plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det ju verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Ja, vad vill du prata om idag då?
Ja, men, alltså vet du en sak? Jag hade saker jag ville prata om. Men sen, så som det kan ske med mig, jag har bytt personlighet. Så jag är inte längre intresserad av det jag tänkte prata om.
Och vad har du bytt dig för personlighet nu då?
Jag var kaxig. Ja. Men nu har jag bytt till snäll. Jag tror att det mycket har med Kate att göra. Och cancern.
Ja, det förstår jag. Mm. Gud vad illa berörd man blev.
Fy jag fan. Blev så fruktansvärt illa berörd. Du tror jag inte är den enda som blev. Eller det vet man ju. Eller vi vet att vi inte är den enda.
Och för er som har missat pratar vi alltså om Kate Middleton.
Ja.
Och att hon har gått ut med att hon har då cancer i magen, var det va?
Ja, det är... Ja. Det är det som de säger.
Tarm.
Vi vet väl inte. Hon har gjort abdominal surgery.
Ja, just det.
Och så hade de hittat då cancer och att hon nu har påbörjat cellgiftsbehandling. Men alla de här spekulationerna och grejer och så inse liksom vad hon och hennes, alltså hon är ju bara människa.
Och vad hon har gått igenom senare. Alltså få ett cancerbesked. Jag vill...
Och tvingas till det där också. Ja. Att sitta där och berätta för alla. Att man såg ju liksom att hon såg ju inte superpigg ut.
Nej. Och att hon har tre barn som de också har varit tvungna att berätta det här för. Det är ju mardrömmen. Mm. Att berätta för sina barn att man har cancer. Eller är sjuk. Och att då också att det har varit sån otrolig... Och glömde jag måla nagellack på dig efter bad. Förlåt, jag jobbar nu. Kan inte pappa måla?
Ska Johan måla, då vet vi hur det kommer, lång tid det kommer ta. Varenda droppe kommer vara inne.
Hon kommer inte sova något i natt.
Det är som när Anton målade mina tånaglar när jag var gravid. Det var så sjukt snyggt. Alltså det var liksom som att man var på salong med en OCD-person. Mm.
Ja, nej, i alla fall. Så tänker man liksom allt den här, alltså de sjuka spekulationerna som har varit.
Mm.
Och så efter den här, alltså alla skämt om den här photoshoppade bilden och så. Är så, alltså man vet aldrig men vad
man
som...
Man tänker sig ju inte för.
Nej, men man tänker ju inte sig för. Man tror liksom inte att det är... Alltså så är det med så många saker. Det är så lätt att bara sitta och säga så mycket dumma grejer och... Nej, så nu har jag bytt personlighet. Jag är inte alls kaxig. Ja,
nu tänker du att du inte vill spekulera
i någonting.
Nej. Men man kan väl prata om saker. Men så här, det blir också så här. Antingen kan man ju luta sig tillbaka och tänka så här. Eller luta sig tillbaka. Så det kanske är mer att man lutar sig lite fram i det här. Och tänka att folk vill väl. Mm. Ja, men folk försöker bara göra sitt bästa. Ja. Låt, till exempel där vi var ju på mammagalan i måndags. Mm. Vi pratade lite om efter den. Liksom. Man skulle kunna säga någonting om att det är sinnessjukt att man ska ge pris till årets.
Ja, men det
liksom,
var så. Och nu är jag bara så här, folk sätt. Försöker bara göra något bra.
Ja, men precis. Och så kan man ju ha den inställningen. Men det är också lite så. Jag tror att man mår ju bättre om man är lyckligare. Och är det nog liksom en trevligare livsstil att vara så. Men då kanske man inte kan ha en podd.
Nej, det är ju det. Det är väl det, Hanna. Du får väl byta ut mig då. Efter Kates cancerbesked så blev slutet för mig.
Nej, men det är det. Alltså för att jag håller ju med. Mm. Men jag tror att jag lyssnade på Alex och Sigge. Var det kanske senaste avsnittet när Alex pratade om det här med att skriva krönikor? Han hade blivit jättekritiserad av Jonas Gardell då. Alltså att Alex skriver ju så himla stora... Alltså det är alltid så stora känslor att det är någonting är det bästa han har sett. Eller sämsta skiten. Grät som ett barn. Ja. Och att så här, det är klart att det är så. För att det är vad man gör... När man ska skriva en krönika.
Mm.
Alltså att du tvingas ju till att tycka någonting.
Mm.
Precis som att, eller mer eller mindre. Alltså det är klart att du kan ju vara lite mer filosofisk då. Och så, men det blir ändå tyckande på något mer. Ja. Och det är inte så klickvänligt. Jag menar, för man skriver för typ Aftonbladet. Ja, då är det väl klart att man...
Vår klick till nästa. Det är Linnea har slutat tyckt saker. Heter nästa på.
Ja. Folk kastar sig på. Men jag menar, det är väl bara att kolla på så här, den gamla podden Della Q. De tre var väl kanske de sämst mående kvinnorna i Sverige. Men tyckte ju också mest. Jo, men vad fan, hur bra blev det då? Alltså jag menar, det är så här,
och
men det blev ju jättebra. Det var ju jättebra. I form av att de hade jättemycket lyssnare. För att folk vill ju höra när folk pratar skit. Alltså det är väl också något så här super.
Men mår man bra av det också? För det kunde ibland när man lyssnade. För det var ju verkligen spännande. Men ibland kunde jag också stänga av Della Q efter jag lyssnat. Och så mådde jag lite dåligt.
Jo. Men jag kunde inte ens lyssna, för så känslig var jag. Ett avsnitt tror jag liksom. Men för att jag inte klarar av det där. Att det blir liksom så jävla cyniskt. Man kan ju inte... För att man kan ju vara cynisk kring allt. Alltså vi kan ju vara man är ju så cynisk och liksom slå på sig själv mycket.
Mm.
Men jag vet inte. Alltså det är ju så lätt då att... Alltså jag vet inte. Man kan ju vara liksom jävligt dummande mot allt då.
Mm.
Okej, mammagalan. Ja, det är skit på det här och det här sättet. Och vi ska ge pengar när det är egentligen männen som tjänar pengar och borde ge det. Här ska vi sitta och liksom gråta. Men, ja, men syftet från dem är väl ändå, precis som du säger. De försöker ju ändå göra. De gör ju inte det här för att jävlas. Liksom. Sen kan man väl vara lite så här, cynisk kring att så här, i slutändan är ju allting... Alltså mycket handlar ju om att Alltså, det är ju kapitalism. Liksom. Mm. Man vill ju
men det att, syns
man
jag du och jag med också. Det kan jag också säga.
Ja, men vad fan? Precis, det är exakt det vi gör.
Ja. Så det var det också. Varför ska jag kritisera dem när jag sitter och gör samma sak? Alltså, det, var, ja. Alltså, det är jätte... Det hör ju. Vem är jag? Jag bara svävar här emellan olika.
Men det är lite synd nu, för att jag hade ju tänkt då att jag bara skulle säga några korta ord om det här med att starta eller att tjäna massa miljoner på ett skoföretag som gör skor i Bangladesh och sen liksom götta sig i årets framtidsmamma och liksom sitta på en hög häst och tycka att alla ska köpa vintage eller liksom
med, ja, de här, det är väl lite
med de här miljonerna man har tjänat på skoföretag. Jag pratar förstås om alltså så här, brasklapp. Jag tror säkert att hon är liksom vettig och man måste kunna ändra sig också, men jag pratar om Sara Wennekrans heter hon, va? Som är också med i Draknästet. Och hon vart ju nu på mammagalan och så här, årets framtidsmamma. Så var det svårt att prata om utan att skriva. Men och då så bara har jag tänkt på det. För jag har ju hamnat, hennes klipp har ju dykt upp ibland på så här Instagram reel-flödet och så. Att det är väldigt mycket så omkring, ja men, psykisk eller så här, kavla på, så här, typ mår dåligt, kavla upp ärmarna. Alltså lite
men då, har hon sån, vad heter det?
Ja men lite mer, ja men nu kanske jag drar på väldigt stora växlar. Men så som jag uppfattar, lite åt det hållet kanske. Men hon är ju som, har ju flera barn och har ju också pratat om väldigt mycket om så här skärmförbud. Och, ja men du vet, hon har mycket liksom tydliga ståndpunkter. Som kan ju liksom väcka irritation hos andra. Och det som har väckt kanske irritation hos mig då, att det här att man, hon är ju då, pratar ju väldigt mycket hållbarhet. Och hon bor ju i världens finaste hus här. Så det är väl också att jag är väldigt avundsjuk. Där jag brukar gå ibland här nere i Saltsjö-Duvnäs.
Alltså ja, hur har hon köpt det huset som?
Ja, jo, precis. Och då kanske det är lätt då att ha sin brorsas gamla Iron Maiden t-shirt då och skryta om att den är 15 år gammal. När man liksom ändå har, man är så pass rik på det här skoföretaget. Hon startade, Footway som alltså säljer jättemycket alltså sneakers och så. Ja. Ni vet ju vad det är. Ja, ja. Det är ganska lätt då. Jag vill bara liksom, en fundering är, alltså då har man ju sin status på väldigt många. Då kan man kanske komma i sin brorsas gamla t-shirt. Ja. Eller då kan man ju kanske, eller ifall man då ska leta vintage då, jag vet inte, alltså det är, man har ju pengar att göra det. Man kan, det krävs ju också tid och ekonomi att leva 100% hållbart.
Ja men snälla, ja.
Elbil
ja.
Och så vidare och så vidare.
Ja.
Men samtidigt så ifall man då ska ha lite då, vara lite inspirerad, Kate Middleton, post det då. Hon, får man inte ångra sig då? Alltså om hon tjänar de här miljonerna, nu försöker hon göra någonting.
Hon försöker göra något
då.
Bra. Hon kanske har jätteångest för att starta ett Footway, Hanna. Har du tänkt på det?
Ja. Och män kommer ju alltid undan då. Vi sitter ju inte här och liksom pekar på den här killen som hon startade Footway med. Eller som liksom bara, ja.
Nej, och han försöker väl inte ens göra något bra, antagligen.
Nej, men det är så fort man försöker då. Det har man ju känt på själv. Då ska man bli liksom sågad då, i fotknölarna.
Ja, då ska man ju också bli, då ska man ju, det, på en gång ska det ju peka på allt man gör fel.
Ja.
Alltså det är ju, alltså det, precis, det vet ju du och jag. För vågar man öppna den dörren då? Nej, för då ska ju alla bara berätta hur jävla dålig man är på olika sätt.
Och det är det
sagt, vi gör i den här podden.
Ja, det finns två som redan gör och de sitter ju här bakom mickarna. Ja. Men berätta gärna mer för oss.
Ja.
Nej, men ni är så gulliga, tack. Och ni behöver inte berätta något alltså, snällt heller om oss. Mm. Men bara en sak om mammagalan då. Om jag bara får säga en liten till sak då, bara om det. Som inte är kritik mot det, utan kanske mer bara en känsla själv.
Mm.
Och det är väl liksom, det var ju din första gång där.
Mm.
Så det är kul också att höra lite bara vad du har för tankar, om du vill säga något.
Jag kommer absolut bara, säga någonting.
Det var ju min tredje gång. Och alltså det är någonting med det här som jag tror ändå att du kanske också kommer vara inne på. Men att, alltså ända sen jag blev mamma, och det här gäller väl de flesta då. Men så känns det ju som att man liksom har försökt trycka ner sin fot i en sko som inte helt har passat.
Ja.
Och sen så går det ju liksom, nu har det ju ändå gått 3,5 år sedan jag fick möta mitt barn för första gången. Och då, så liksom, det kommer lite nya utmaningar och sådär. Och man vacklar väl till ibland och så. Men jag tycker ändå att jag liksom har kunnat liksom skapa mig någon ny sko som jag faktiskt gillar och som jag passar i. Mm. Alltså som mamma. Mm. Och är ganska trygg, eller som står stadigt på den skon. eller vad man ska säga.
Ja.
Och sen kan jag tycka att då kan jag ibland, så här, som med mammagalan är väl ett sånt sammanhang, då jag ibland kan känna att jag, alltså min fot får inte riktigt plats.
Mm.
Alltså att jag känner att jag blir lite nedtryckt då, liksom i den där skon som jag faktiskt inte vill vara i. Och så kan det ju vara också ifall man kanske umgås i en grupp mammor som man inte känner sig alltid lika. Liksom. De har en annan syn på vad det är att vara mamma och sådär. Att man blir liksom, egentligen har det ju inget med mig att göra. För att man måste ju få vara olika och man måste ju få tycka olika och tänka olika. Men helt plötsligt så kan jag bara bli osäker och liksom försöka byta sko. Och det gillar jag inte. Så det är lite den känslan jag gick därifrån.
Men jag tror att jag tror inte du är den enda som, alltså jag tror att alla känner ju, alla skapar väl sin, om vi ska prata i metaforer, sin egen sko. Och sen när man väl sitter där så kan det ju verkligen kännas som så här, då blir mammarollen alltså något väldigt så här som så här, det är väldigt klischéartat. Jag tycker också så här, vi försöker liksom så här, vi är fortfarande, hur ska man säga? Alltså du vet, säg inte att vi sitter här och har makten. När vi fortfarande inte har det. Vi spenderar, våran podd liksom går ut på att prata, liksom, pekar på så mycket olika typer av orättvisor. Även fast när man lever i en jämställd relation så är det fortfarande så fruktansvärt och orättvist på många olika sätt. Och så sitter man nästan där och spär på det istället.
Att man har makten.
Ja, nej, men också det här liksom att mammor, alltså höja moderskapet.
Ja, du menar.
Att det är liksom det här, alltså du vet, vi spelade in en podd samma dag när vi pratade om att man att samhället skapar förstahands- och andrahandsföräldrar. Och sen sitter vi där och är med på det. För sådana här saker är ju också med att skapa förstahandsföräldern, mammorna. Det känns som ett rum.
Det är vi som pratar där om, vi samlas här för en sak gemensamt.
Alltså moderskap.
Det sker ju inte.
Nej, och det är återigen moderskap, det är identitet, faderskap, nej, det är ingen identitet.
Det är något man bara blir.
Man blir. Det var lite samma känsla. Det var väl det, tror jag, som var den starkaste känslan hos mig, tror jag. För det är också, det blottar så hemskt att kritisera, för det vill jag inte, för det är så här, det är så fint. Alltså det är verkligen så här, det är så otroligt bjussigt.
Ja, men jag satt och grät jättemycket. Ja, fint och bjussigt.
Alltså det är så här, det är ingenting men jag tror kanske då får jag säga, jag måste ju vara ärlig och säga så här, jag tror personligen, så tror jag inte det här är vägen att gå.
Nej. Och det är också så här, det finns en anledning varför liksom tidningen Mamma, det har ju funnits i 20 år. Alltså det är ju, det kanske liksom, det har ju behövts för att det finns en jättestyrka att vi kvinnor kan liksom prata om vad som är svårt och jobbigt eller, ja men du vet, med moderskap. På så sätt behövs det ju att man liksom får visa olika sätt att vara mamma på och så vidare och så vidare. Men det blir ju, det hamnar ju snett när det blir liksom...
Det kanske också skulle kunna vara andra typer av kategorier.
Ja, alltså, jo.
Jag vet inte.
Årets glam-mamma, årets...
Pepp-mamma. Alltså, det är så här,
tech-mammor.
Alltså jag vet inte. Vilka har gjort förändring? Alltså,
ja, vi är sura för att vi inte vann. Ja, men det som är kul att tänka så här att det... Alltså jag menar ju så här, det behövs det utrymmet där man kan prata då. Men... Det som blir är sjukt är att det som också ett jättestort problem med moderskap är ju att hela den här mom-shaming-kulturen och att man tävlar och jämför sig och så. Och att ha kategorier och prata bara om årets bla 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 mamma, och, alltså oavsett vad det är, det är ju liksom en direkt förlängning av den där kulturen, liksom. Tävla i moderskap.
Och det är också något så kul att vara bra. Jag vet inte, tävlemod, för det är också så kul. Alltså så här, som vi alla är så här. Jag tror att många, vi är så här. Man är ju usel mamma ibland och bra mamma. Alltså jag tror det sitter jättemånga usla mammor där också.
Ja.
Alltså så är det ju. Det är också så konstigt att det finns en sån värde. Alltså det, jag vet inte. Alltså det är jättekonstigt.
Så kan luta sig mot priset sen då. Kalla inte, sen när barnen bryter med dem, när de är så här 20 och gått till sina första terapeuter, och så kommer mamman och bara, du, 2024 vann jag årets ikonmamma, eller årets peppmamma, eller vad det kan vara. Så det, du kan inte kalla mig för en dålig mamma, jag har fan svart på vitt här.
Plakatet hänger uppe.
Nej, men stackars Kate och stackars oss som inte vann.
Mm. Men jag har faktiskt, apropå mamma, vet du, min lilla dotter fyllde ju 1 år.
Mm.
Alltså det är ju inte speciellt när man har klarat det här första året.
Mm.
Kanske också därför. Det är egentligen 3 anledningar varför jag känner mig extra snäll. Eller så här, försöker vara. Det tror jag är Blanche 1-årsdag, Kate, och så att jag har läst en bok också som har fått mig att känna mig väldigt så. Jag vet inte.
Ja, just det. Det var ju helt upplösningsstånd där, ja.
Ja.
Vad är det för bok? Är det tips eller är det liksom ett antitips?
Ja, det är verkligen ett tips.
Men kommer vi inte må skit då?
Nej. Alltså
för jag minns, du har ju fått väldigt mycket kritik för att du tipsade om den här serien som jag till slut såg som en feel-good-serie. Folk har ju skrivit in, jag tipsade om den igen. Och säger, hur kunde Nia prata om den här i podden som feel-good?
Feel-good?
Men jag vet inte om du verkligen gjorde det. Men det var 2 stycken som skrev det, oberoende.
Vadå feel-good?
Den här alltså, mister, den här som de skiljer sig,
men
de här kvinnorna.
Men snälla, jag sa aldrig att det var feel-good-serie.
Den här Fleischman is in trouble, ja. Som finns på Prime. Som du tipsade om för länge sedan. Den såg jag på nu och la upp på Instagram. Då var det 2 som skrev att ni alltid sa att det här var en feel-good.
Alltså, feel-good. Alltså jag tyckte absolut inte det var feel-good när jag tittade på det. Men jag tänker kanske, nu bara, vi får kanske lyssna och följa jag råkade säga det. För jag tyckte inte att det var feel-good. Men jag tror kanske att de tog det. Ibland du vet när man återberättar någonting. För jag återberättade ju en del från den.
Ja.
Då kanske de så tolkade som att det var en feel-good-serie.
För det är jättekonstigt. För jag tror att jag hade också tänkt att den skulle vara lättare.
Ja.
Sen när jag började kolla på den var jag bara så...
Det känns jättekonstigt att jag skulle sagt det i så fall.
Ja, men då tänkte jag att du har nog inte sagt det. Det måste ju vara något sånt där då.
För jag tror att ibland när man åt, jag skulle ju berätta en del för några som inte hade sett serien. Förstår du vad det handlade om? Vi pratade ju om det handlar ju om kris. Vi pratade ju om kris. Jag vet precis vilket avsnitt det var.
Ja.
Ja.
De har missuppfattning i alla fall då. Ja, men den ska man inte se. Men då menar jag, då vart jag bara oroad. Kommer du kalla den här boken nu för feel good och sen kommer vi se den?
Ja, men du får
den,
väl tydla, du får väl
läsa.
Du får väl
läsa den.
Okej, om jag säger titeln, Hanna, så får du väl bestämma om du tror att det är en feel good.
Dead is near, typ.
Okej, där kärlek sker. Om HIV, AIDS och vännerna vi förlorade.
Det feel good. Fan vad kul med AIDS.
Tänk när de skickar in dem med ett halvår. Hur kunde ni att säga att det här var en feel good bok? Hon sålde in det som feel good.
Man kvar upp sig i fåtöljen med en kopp te och fil. Lite kex. Men som nu att ska man jag inte läsa kan... någonting som surret tjejerna tipsar om. Alltså man ska vara helt omgivet. Okej, men du är helt förstörd av den här boken eller? Nej, men är det, liksom, är det som alltså tolka aldrig tårar utan handskar, alltså,
ja, men det var det jag skulle säga.
Det är som självupplevt från författaren,
ja.
Eller hur?
Ja, det är det, absolut,
ja.
Så att den heter ju då Där kärlek sker. Författaren heter Bodil Sjöström och hon är också journalist. Men hon var väldigt hon var volontär och också, så tror jag hon också var anställd på Noaks ark. Och varför jag tror att det var, jag vet inte, när kom Torka aldrig tårar utan handskar? Kan det vara 10 år sedan eller mer?
Ja, mer.
Jag och jag tror att vissa saker är så viktigt att påminna sig om. Och jag tänker också att vi har ju lite yngre lyssnare som kanske är runt 20-årsåldern. Som kanske inte har som faktiskt koll på vad det var som hände. Alltså hur svensk HIV-historia eller generellt vad som liksom hände under HIV-epidemin.
Mm. Noaks ark, det var väl någon sån, alltså klinik då, eller?
Precis, jag kanske ska säga vad Noaks ark, det finns ju fortfarande kvar, men det var ju, Noaks ark var, ska man säga, ett ställe som man kunde vända sig till, alltså de hade ju sådana telefonslussar där man kunde ringa och ställa frågor om, liksom, om AIDS.
Så. Ja, det är mer som en organisation då.
Ja, liksom. Precis, men också kunde man bo där om man var sjuk. Fast inte tillräckligt sjuk för att bo på sjukhus. Men man kunde inte ta hand om sig själv. Och så var det ju, alltså det byggde ju liksom på volontärer.
Mm.
Och det var ju också så här, när det var som värst. Alltså det kanske dog, alltså det står i boken. Jag tror under någon vecka var det liksom 7 unga män som dog.
Mm.
Men då i alla fall, och den heter ju då Där kärlek sker. sker. Och det är så fin titel för att det fanns en präst under 80-talet som hette Ludvig Jönsson. Och han gjorde liksom ett ställningstagande för homosexuell under sina gudstjänster med orden då, där kärlek sker, sker något heligt.
Mm.
Och tänk vad liksom vad viktigt det måste ha varit. För att då när, ja men det var när AIDS kom då alltså det var ju så. För att början, det drabbade ju mest homosexuella män var det ju först de fick. Och då, man tyckte ju att det var ändå en bögpest. Och eftersom det då inte liksom verkade drabba gemene man så var det ingenting som samhället skulle ta ansvar över. Liksom det här med att satsa resurser på att informera, hur sprids det, vad ska vi liksom... Utan det var liksom communities ansvar att ta hand om ungefär. Det är helt... Alltså det är så fruktansvärt. Och att det var ju också så att det här var ju under, jag tror att det var liksom när det började ske i Sverige så kanske det var ja, men runt 86-87 någon gång. Och då, alltså man kan ju också tänka, vad innebar det här för liksom, det här var ju precis kanske när det började ändå var lite mer att man kunde vara öppen med sin sexualitet. Och så kom då HIV och det liksom blev så starkt förknippat med också då främst liksom homosexuella män.
Mm.
Och oftast var det ju så att det var ju pojkar som då hade flyttat från en småstad eller mindre ort för att kunna liksom lättare leva som homosexuell. Och så kanske föräldrarna bodde kvar då på den här mindre öppen och man var absolut kanske inte öppen med att man hade ett barn som var homosexuellt. Man kanske inte visste det och var inte heller då, kunde heller berätta, alltså sen om de blev sjuka så kanske man inte var öppen med att de var sjuka. Man åkte liksom till Stockholm. Och så kanske man hade ett barn som då dog. Och sen åkte man bara hem och kunde inte berätta vad man hade varit med om.
Mm.
För man vågade inte, för det var sån otrolig skam.
Fruktansvärt.
Nej, men det är så fruktansvärt. Alltså men man blir också... Det är en sån påminnelse om alla de här människorna som inte vänder bort. Som tar ett steg fram istället. Mm. De som vågade. Alltså det var ju jättemånga... Och det som är så sorgligt är ju för att jag frågade min syster, jag bara, kommer ihåg att när vi var rädd man var för AIDS när man var liten? Mm. Var du är 88, du är 2 år yngre än mig.
Ja,
men var du,
ja,
alltså,
men det var man.
Man var jätterädd för AIDS.
Ja, jag vet. Man det var liksom, ja.
För att man visste att, och det var ju också så.
Man var ju så okunnig, alltså man hade ju inte, man fattade ju inte. Men det var väl för att ens föräldrar då skrämde väl upp en. Tidigt 90-tal. Alltså de visste väl inte heller då?
Nej, men det var ju också så att hur det fortsatt, även när man visste mer om hur det spred sig, alltså här, du behöver bara på dig kanske ett par plasthandskar eller vad man nu, så här, så kunde det fortfarande vara att de stod med rymddräkter ungefär bredvid. Mm. Alltså det spädde ju på. Alltså, och det här är ju fortfarande ett problem att i boken att så här, ja men det är en HIV-smittad och nu är ju så här. Jag menar, nu om du får äta mediciner, då kan du ha oskyddat sex. Alltså, vi vet att det är så. Men ändå är ju folk så rädda. Alltså, liksom så här, folk, ungefär som att man inte litar på medicinen, eller vad är det? Och det finns ju vårdpersonal som fortfarande inte vet. Och det är en kvinna i den här boken som... Det var någon som vägrade utföra en gynundersökning på henne för att hon hade HIV.
Förlåt.
Ja. Och det är liksom, det är nutid. Och, så hon, och då står det ju, alltså hon äter ju sina... Och du har ju inte ens informationsplikt längre. Du behöver inte ens berätta. Om du behandlar din HIV så behöver du inte berätta att du har HIV för någon.
Nej.
Du har ingen skyldighet liksom.
Mm.
Men det är ju fortfarande, jag tror att du fick ju inte ens resa in i USA om du hade HIV förrän Obama tog bort... Alltså förstår du vad diskriminerande... Mm. Och det här är ju någonting som då har levt kvar så otroligt länge. För att skammen, alltså det har verkligen förblivit en sån skamfylld sjukdom. Och det var ju också så här att, ja men om du hade blivit smittad då genom sex som homosexuell man. Eller om du hade också, eller var missbrukare hade blivit smittad genom då någon typ av kanyl. Då fick man ju skylla sig själv. Men om man var en person som hade blivit smittad genom någon blodtransplantation. Då var man ju ett offer för sjukdomen.
Mm.
Och det är ju, som det var då också. Så var det ju, alltså det fanns, alltså det var ju som, alltså det var ju, alltså, fick du en HIV-diagnos. Då visste du att du skulle dö en fruktansvärd död. Mm. Lång utdrag, så det var ju jättemånga som tog livet av sig också.
Ja, precis. Och så ifall man då hade sett sina kompisar genomgå det.
Ja.
Alltså tänkte att du liksom då sitter med någon som du ser genomgå. Alltså det är klart, men ja, vad skulle man själv göra?
Mm.
Varför, alltså ser du på nära håll liksom, det lidandet. Det kommer jag verkligen ihåg från Torka aldrig tårar.
Mm.
Alltså att det var ju... Jag tycker den serien skildrar, för man inte har sett den borde man ju se den.
Mm.
Ni som lyssnar, för den skildrar ju också väldigt alltså, fint allting du pratar om.
Mm.
Och, men det är bilder som man kommer verkligen ihåg de så här dödsbilderna från den serien. Alltså hur de här männen dog. Liksom, att det var ju, fy fan.
Och det är också det är någonting, eftersom du är så unga. Alltså det var ju 20-26
fulla av liv. Liksom,
precis, fulla av liv. Och man är precis till... i början av livet också. Så här, alltså det var bara
och kanske också precis fått vara i sig själv.
Ja, det var det.
Som är så, sorgen det är ju så det. Enorm. Då.
Alltså det är det som är så smärtsamt. Och det låter nu kanske inte... Men jag tycker att ni ska läsa boken, för det är så viktiga saker att påminnas om. För det, i den här historien så finns det också en av saker som än idag... Det är jätteviktigt att bara påminna sig om att det här har hänt och vara inneburit. Liksom, vad har det för, hur ser vi ut idag och vad har det haft för betydelse för hur det ser ut idag? Men sen är ju också den här frågan som vi alltid måste fortsätta ställa oss. Och det är så här, okej, jag är rädd för någonting. Varför är jag rädd?
Mm.
Istället för bara att agera, och vi är rädda, och så bara springer man på det. Varför är jag rädd? För det är ju så uppenbart att liksom det eskalerade ju till någonting som det absolut inte hade behövt bli.
Mm.
Men det är främst det som jag tar med mig, för det är otroliga berättelser. För det är ju anhöriga och så är det ju hennes egna upplevelser. Och, ja, men det är allt från sjuksköterskor till mammor som har förlorat sina barn till vänner. Alltså det är allt möjligt. Och det är återigen alltså bli påmind om alla. Alltså det är ett sånt tydligt tecken på att du vet godhet finns.
Mm.
Jag är så fascinerad av alla de här modiga sjuksköterskorna som vågade krama de här patienterna ändå, till exempel.
Mm. Också när man hade så lite information också kanske då.
Nej, jag grät så mycket.
Mm.
Det kändes som att man behövde en påminnelse om det där faktiskt.
Ja, men det var ingen feel good då, men det är ett tips. Som ändå bör.
Nej, men jag tror förutom att det är, ja, men det är svensk
allt är ju inte feel good.
Nej, svensk hiv-historia, att det är viktigt att påminna sig
svensk
om.
Svensk hiv, så här, det här skulle vara boken om jag skrev.
Ja.
Om svensk hiv-historia skulle heta så här. Svensk hiv-historia, en feel good roman. Tror att det skulle gå.
Tror du skulle sälja. Förlåt,
man måste ju också kunna skämta om något jättehemskt. Alltså jag förstår ju att det är en fruktansvärd bok.
Men den var jättefin. Ja. Jag ville rekommendera den till er.
Ja, men jag tar tacksam emot tipset. Apropå bok.
Mm.
Bara nu idag så låg jag och... Det är så mysigt när man får läsa lite på dagen för sitt barn. Det händer ju inte så ofta.
Nej.
Men det är ju söndag när vi spelar in. Och då, för då man ju så, på kvällen vill man ju dö. Alltså jag vet inte hur du känner, men när jag ska lägga. Alltså ska man sitta och så vill Nisse läsa 3 böcker. Och då är man bara så på den tredje så är det som att jag...
Hittar på.
Alltså vill springa. Ja, men jag hoppar över varannas sida och bara så nu har vi läst klart.
Mm.
Alltså, så det var bara så kul idag då när vi var så här, kan vi inte läsa den här? Och så hittade någon Pippi-bok som jag tror att det måste vara någon som har tagit hit. Alltså jag har aldrig sett den.
Nej.
Den var också ritad. Jag vet inte om han har snott den från förskolan eller någonting. Men jag har alltså aldrig sett den här Pippi-boken. Men då har det alltså en gammal Pippi-bok som är som en serie. Men den är liksom tryckt typ 70-tal eller något sånt.
Mm.
Och alltså jag fick det så här, för att man har ju sett kolla på en del Pippi och man störs ju lite ibland. Och så. Sen, för jag älskade ju Pippi som barn och sen som vuxen har man ju fått lite annan bild av henne och så. Men alltså där i den boken så insåg jag liksom varför jag var så kär i Pippi. Fast att hon var helt sjukt ironisk. Alltså ja, men, hon det är att alltså, hon bråkar med
är ju så roliga. Alltså
ja,
det
kom någon gubbe och ville köpa en Villa kulla då. Ja. Alltså någon sån magnat. För det är också så här med monokel och fet liksom. Ja, och så hon typ så här alltså spela med han jätte och han är så här Vem är det som bor här? Och då säger Pippi, står Pippi på händer och bara så här, hon är lite upptagen nu, hon som bor här. Ja, men vad heter hon? Alltså du vet, hon så driver jättelångt så att man liksom, alltså det är ju, hon är ju störig, men hon är också jättesmart och jättekul. Mm. Alltså jag vet inte, jag såg det, och Nisse var liksom helt liksom, han har ju inte gillat att kolla så mycket Pippi nu, alltså när han var
det
större.
Men det finns också att lyssna på vad heter det, tror jag, på Spotify, tror jag, Master Lindgren läser.
Ja, vad kul. Ja, ja, men
det är tips.
Ja, men det var ifall du tipsade om Där kärlek sker, så vill jag tipsa om den nya roman, den nya barnboksfiguren Pippi Långstrump. Jag vet inte om ni känner till den här, men det var ett tips. En riktigt feel good bok.
Så alltså så bra tips av oss den här podden.
Jag behöver något för magen, ja. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja. Och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att nej, du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer, och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS. Något som jag har verkligen har så här slagits av som, och det här är liksom ingen sanning, utan det här är hur det har varit för mig att få ett till barn, som jag tror, eller egentligen så lärde jag mig det redan med Florence, men så har det blivit så tydligt nu med vad heter det, Blanche. Men när jag väntade Florence så hade jag, alltså det var verkligen innan jag blev sjuk också, men jag hade väldigt mycket föreställningar hur det här lilla barnet skulle vara och vad jag skulle vara för typ av mamma. Och jag trodde att jag skulle få sånt här, alltså nu alltså det här är ju verkligen, nu är ni inne i mitt huvud, men alltså jag tror jag skulle få riktigt sån litet skärmtroll. Som liksom, du vet, skulle sitta och flirta med folk på bussen. Och där baserade jag på att jag och Johan är typ så här glada personer. Mm. Alltså jag trodde liksom att det var, ja men sånt barn kommer jag få. Och sen så fick jag Florence och hon var liksom ingenting av det jag trodde. Ingenting av det som jag trodde hade förväntat mig av ett barn. Alltså det är ju bara, hon var bara ett vanligt barn, men det var inte vad jag hade tänkt mig riktigt. Mm. Jag trodde liksom att barn kunde sitta på en filt och typ leka med leksaker. Och, alltså, eller ligga och skratta på ryggen. Jag vet inte, det var så mycket sådana där grejer. Och sen så, alltså det var bara, det var så många så här utmaningar i att få lära känna den här lilla människan. Mm. Och också när man har, det har jag ju pratat om förut, men har man ett barn som till exempel är lite missnöjd eller lite så, då är det så lätt att slå på sig själv som förälder. Framförallt som första gångs förälder. Och sen så har jag ju, men Florence blev äldre och så lär jag känna henne och jag tycker att hon är, det är så, alltså hon är ju otrolig. För det är ju, och sen så fick jag, nu när jag fick Blanche, så var hon precis ett sånt här barn som jag trodde jag skulle få första gången.
Mm.
Hon är liksom så, du vet, så här, kunde ligga på rygg och bara titta typ en timme. Hon var som lite bebis. Och sen, nu liksom sitter hon, när hon är på bussen så sitter hon bara liksom och ler och vinkar åt alla. Och jag har aldrig gått ute med henne utan att bli stoppad. Förstår du? För att hon är så himla glad. Och om Blanche hade varit mitt första barn, då hade jag varit så jävla mallig. För jag hade ju trott att det hade varit tack vare mig. Jag hade ju trott att det var jag som hade skapat det här nöjda barnet. Och det här skärmen.
Vi gjorde allt rätt.
Vi gjorde allt rätt. Jag hade kunnat suttit kanske på någon sån, vad heter det, träffa mammor och sagt saker som, ja men du vet så här, trygga föräldrar är trygga barn. Och såna där fånerier. Men jag är så glad. Alltså jag är så glad att Florence var mitt första barn och att Blanche var mitt andra. För att det finns en så här, alltså man blir ödmjuk inför uppgiften att vara, alltså jag blev så mycket mer ödmjuk inför uppgiften, och det gör ju att man är ödmjuk inför alla andra och deras liksom barn. Och även så här, och jag ser på Blanche också liksom på ett helt annat sätt också, så här, ja, så där är du, istället för att gå runt som någon jävla mallgroda och tro att jag har gjort alla rätt i boken.
Ja, men det är ju också nyttigt. Alltså man frikopplar ju sig från sitt barn.
Ja!
Alltså det är ju bra på flera. Det är ju bra, alltså förutom den där att man inte ska malla sig, så är det ju också, eller slå på sig själv, så är det ju också bra för barnet, tänker jag. Alltså så här, du är du, jag är jag. Alltså att det inte behöver vara så himla.
Och också hur de är. Det handlar bara om att möta. Jag ska ju bara möta de här barnen. I vad de
inte
är.
Inte koppla ihop det med dig.
Nej,
hela tiden.
Inte koppla ihop att jag är bra eller dålig. Alltså, är de en duktig. Alltså det är sån, jag är så glad. Det är den bästa liksom. Jag tror att det blev så tydligt när jag fick Blanche. Så det var verkligen det som du säger. Det var som att då var läxan klar. Så bara, men just ja. Jag är så tacksam för det. Jag är så tacksam för att jag fick Florence och Blanche. För det, det är verkligen
så att de är så olika.
Att de är så olika. Alltså,
eller i alla fall nu, sen vet man inte.
Nej, man vet alltså, inte. Men det är en så, det är sån stark känsla i mig, just den.
Och nu har ni kommit över första året.
Nu har vi kommit över första året.
Jag tycker det var nyss jag satt på parkeringen uppe i Åre. Och vi spelade in första podden efter att hon hade kommit. Jag satt
jag
i bilen.
Vet. Det har gått så fort.
Och jag tyckte det var, och du var liksom jätteglad men jätte filterlös, du vet, känslan ovanpå huvudet. Alltså precis så där som man är när de är nya. Alltså att man vet varken ut eller in, men samtidigt allt självklart. Alltså det är så två helt motsatta känslor som slåss. Och så nu har det, att det är ett helt år sedan. Det är liksom, vad mycket som har hänt under det här året. Alltså både för dig och mig.
Alltså att för mig har det hänt mycket. Alltså det är också nu blir det ju, alltså det är ju gud. Det är ju fram och tillbaka hela tiden. Det är svårt och så är det enkelt, och så är det svårt och så är det enkelt, och så är det svårt och så är det enkelt. Men det är ju ändå att det är det här, just att inte ha en, nu har man ett barn som sover ganska bra helt plötsligt igen. Och bara det är ju en sån otrolig vinst. Man börjar mer och mer komma tillbaka. Men så på Blanches födelsedag så, jag var jättetrött och så gick jag och la mig. Och så kom Johan så bara, så gav han mig en puss på kinden. Så bara, så här, det där gjorde du bra, Linnea. Du får liksom, han bara, det där gjorde du jättebra. Och då kände jag så, ja, jag klarade det.
Fint ju.
Och så att också att jag hade längtat så mycket. Jag kom att tänka på den här tågresan. När jag kände att så här, nu är jag är gravid och det är på väg en till tjej till mig. Och så att jag inte vågade säga till er för att jag var rädd att ni skulle skratta åt mig.
Ja, det hade vi.
Men jag kommer ihåg att jag satt och så här tittade ut på liksom... Du vet när man åker tåg och såg landskapet bara föra förbi. Och så satt jag och tänkte så här. Ja, till våren så kommer jag nog ha en liten tjej. Och så hade jag det. Och nu är liksom, Blanche är på något sätt våren för mig. Och nu går vi in i den här tiden, en ny tid igen. Det närmar sig påsk. Jag vet inte, det är så skört. Det kommer alltid kanske vara
visst, det. Visst gör ont när knoppar brister och så vidare. Ja, men det är ja, jag förstår det. Det är jätteskört med våren och så.
Det här lilla jag grinade livet.
Ja, det är precis det. Men det är det, så det är väl det liv, alltså det är väl det som är hela våren och så Lars var ny i det där liksom. Men jag grinade ju idag dels att jag är på jag är mens monster här nu. Men att Nisse stod på köksbänken. Eller liksom på en pall, ja, som är, ja. Sen blev precis liksom i min höjd. Med ansiktet lite längre än mig. Och så säger han, tänk när jag är större än dig, mamma.
Och du bara,
och så säger jag så här, så för att det är så mysigt, för jag får så himla bra kramar när jag står där. Alltså för det är liksom, det blir ju
då
rätt.
Då tänker du på den liksom stora rätt. Pojken som kommer.
Ja, men då tänker jag, ja men alltså Nia, jag bara, och då säger jag till Nisse också, jag bara... Ja, tänk när du är så stor. Liksom, då kanske vi inte kommer krama så god. För han är ju så gosig, Nisse. Han vill ju gosa hela tiden. Liksom. Han är ju riktigt sån gosarbarn. Och vilket jag ju älskar ju för att jag är ju också det. Men och då så sa jag så här att ja, så här, då kommer vi inte kanske kramas och gosas lika mycket. Men då, Nisse, kommer jag tänka på hur mycket jag fick gosa med dig nu. Och så gosa. Och försökte du veta att man bara vill bevara de där.
Ja.
Oh, det är så fånigt. Men man
nej,
blir
det är
så
inte
himla...
alls fånigt. Vet du, noll fånigt.
Oh.
Det är som vanligt. De slipping through our fingers hela tiden.
Oh. Och så härmade han också. Så jag sa, då kommer du prata så här, mamma. Kommer jag prata så? Han är så extremt ljus röst också. Kommer jag prata så? Ja, det tror jag. Och hoppas man får vara med. Och hoppas det blir så. Och, ja. Det är mycket med det där. Alltså, allting blir så skört. Och man bara, men vi har ju nu i alla fall. Nu måste vi kramas och gosas. Blir det avslutningslåten? Slipping through my fingers.
Vet du, jag tänkte faktiskt på... jag kom på vilken. För då när jag åkte genom landskapet, som sagt. Så kom jag att jag lyssnade på någon... Vad heter det? Alltså... Vad heter alltså den, alltså Spring, alltså den klassiska stycket.
Vad sa du, Sting?
Spring.
Jag hörde du sa Sting.
Ja, Sting, det klassiska stycket med Sting. Jag lyssnade på. Nej. Every move you make.
Jag vågade först inte säga något, jag bara.
Så jävla bra tips.
Jaha, men vadå? Du lyssnade på liksom klassisk musik?
Ja, precis. Det kom. Jag hade lyssnat på en annan låt, så kom den efter. Det var ju så passande då, för då tänkte jag att jag ska ju få... Jag kommer ha en bebis till våren.
Oj, vad underbart. Vi har ju vi kan ju säga så här. Livepodden, ni vill verkligen gå på efterfest i Sundsvall. För den är slutsåld.
Är den? Så,
ja, förköpen.
Oh my
god. Kanske han skulle lägga upp ännu mer här nu då.
Men hur många biljetter var det till förköp då?
300 tror jag.
Va?
Alltså jag fattar ingenting. Ah, ja. Men för själva livepodden, det är ju mycket fler platser då. Jag tror att det är 800 i Tonhallen. Det finns några biljetter kvar på andra parkett och balkong. Men det är väldigt bra sikt. Så att vi vill ju liksom sälja fler biljetter i Sundsvall framförallt. Umeå har vi ju sålt mycket, men Sundsvall vill vi ju fylla Tonhallen som är vårt gamla ställe.
Mm.
Där vi var på gymnasiemässor och sånt. Så har ni inte köpt biljett så tror jag, alltså vi har börjat skriva på livepodden. Jag tror att det kommer bli väldigt kul och fint.
Mm.
Och den är ju helt ny, så ifall man har sett den på Cirkus är det ju absolut inte samma. Så kolla, köp gärna biljetter och kom och kolla.
Ja, vi längtar.
Vi längtar verkligen efter er.
Mm.
Man kan söka Surret Live Sundsvall eller Surret Live Umeå. Umeå kommer vi ju börja med och det kommer ju också bli succé.
Det ska bli så kul. Ja, jag kommer, det som är bra är ju att i Sundsvall så är det ju många som vi känner kommer sitta i publiken. Jag kommer snacka väldigt mycket skit i Umeå har jag bestämt.
Om Sundsvall?
Ja, men lite, oh, ditten, men Gud, och lite ditten och datten.
Ja.
För jag tycker att det är liksom en sån här...
Men vi kommer ju snacka skit om Umeå i Sundsvall också.
Varför skulle jag snacka skit om dem?
Förlåt. Pretto. Alltså, det liksom tycker jag alltid att de är lite bättre och finare.
Jaha.
I universitetsstad. Alltså, du vet.
Du, Hanna, det är vi också.
Jo. Jo, men inte på samma sätt. Jo, men vad fan!
Jag ville bara säga, du ska, jag bara så du vet, det är väldigt viktigt att säga rätt. Det är universitetet också.
Men alltså, jo, men det, jo, det vill klart, men inte riktigt på samma sätt vill jag ändå påstå.
Nej, men ja. Det är såklart, det är ju en annan, vad heter det, sån
studentstad.
Ja, men rätt ska vara rätt.
Programmet. Ja, men hörni, kul. Köp biljetter och nu lyssnar vi på Spring och tänker på att snart är den här.
Snart är den här. Och att vi ska vara snälla med varandra.
Ja, ah, så mycket vi kan i alla fall. Mot oss själva först och främst.
Ja.
Puss.
Puss.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.